Som ni märker så är vi i en väldigt speciell tid i vårt land och i världen. Och en följd av den här pandemin som går fram är ju att ekonomin är ganska osäker på många sätt. Och när ekonomin blir skakig då känner man ju att man vill ju trygga sig på något sätt. Man vill göra kloka investeringar. En del tänker aktier, men det känns osäkert för många. Det är en ganska svår marknad. De flesta brukar tänka guld när tiderna blir svåra. Men om man fyller madrassen med guld så kan jag garantera att man sover väldigt dåligt. Så jag har ett annat förslag. Vi i vår familj har köpt jordnötssmör. Den står dåligt, men det känns kanske inte som ett substitut till guld direkt. Det känns lite för vardagligt sådär, lite för alldagligt. Men det är billigt. Och tycker man om sånt så är det dessutom väldigt gott. Och faktum är att våra liv är ju faktiskt precis likadana. De är ju också väldigt, alltså om de är någonting så är de ju vardagliga. För de är ju, våra liv är ju sprängfyllda med vardagar. Och jag skulle säga att en av de viktigaste nycklarna till att få ett liv som är fruktbart i tjänst för Gud handlar om att se att i rätt händer så är den här burken sprängfylld med enorma skatter. Det finns en person i Nya Testamentet som jag länge har känt att jag skulle vilja lära känna lite mer på djupet. En sån där person som alltid har funnits där liksom. Och som skymtar fram då och då och som man tänker att det här är en person som jag nog skulle vilja lära känna. Och det är aposteln Petrus. Han var en av de stora, kanske en av de största apostlarna genom kyrkans historia. Åtminstone den tidiga kyrkan måste man säga. Kyrkoledare och viktig på väldigt många sätt. Men det hände ju inte över en natt. Han hade en ganska lång väg för att komma dit. Och jag skulle vilja ta lite tid nu i höst att följa med honom lite grann på hans väg. Och se lite grann om hans väg med Jesus kan kasta lite ljus över våran väg. Och då är det smart att börja där han börjar. Idag ska vi titta lite grann på den texten som vi läste här tillsammans. Den markerar liksom början på den här vägen. Och den hjälper oss att se lite grann kring frågorna. Vad innebär det att tjäna Gud? Vad innebär det att vara kallad av Gud? Och mycket annat. Och som alla bra berättelser så började det med en dag på stranden. Jesus har kommit igång med sin tjänst. Han har börjat gå runt och undervisa om Guds rike. Och nu har han stött på ett praktiskt problem i det. Han har blivit så populär att folk som vill höra honom tränger sig på från alla håll. Och det blir ju ett logistiskt problem att röra sig och också att organisera det här. Och då när han är nere vid stranden så får han se några båtar som ligger där. Och en av dem tillhör Simon. För er som, jag är hemskt ledsen att liksom spoila historien längre fram, men Simon heter vid det här tillfället Simon Barjona, alltså Simon Jonasson, en avlägsen släkting till våran kassör i församlingen. Men det är alltså samma person som på sikt kommer att bli den Petrus som vi får lära känna. Men här heter han Simon och han äger en av de här båtarna. Och Jesus kände Simon lite grann sedan innan, förstår vi. Han har varit hemma hos honom, bland annat en gång när hans svärmor låg sjuk, så var Jesus där och botade henne. Och så här. Så de känner varandra lite grann, och Jesus kan därför be Simon om hjälp här. Han säger att kan inte jag få låna din båt lite grann? Så Simon och några i hans arbetslag, som vi får namnen på, Johannes och Jakob, ror ut en bit ifrån. Jag får inte gå för långt bort, för då syns jag inte.
Ja, okej.
Okay. Men de ror ut en bit ifrån stranden i alla fall. Och där kan Jesus sedan tala till folket. Och det här blir Simon Petrus första tjänst för Gud. Det är liksom hans första medvetna tjänst till förmån för Guds rike. Och det är ganska häftigt, därför att det är ju ingenting märkvärdigt med den här tjänsten egentligen. Han gör bara exakt samma sak som han har gjort varenda dag i sitt yrkesverksamma liv. De ror ut med båten och håller båten stilla. Det är ingen särskilt avancerad tjänst. Det är ingen särskilt andlig tjänst. Men det är en tjänst som får väldigt stora frukter. Som leder till att många, många människor får höra evangeliet om Guds rike. Direkt ifrån Jesus. Och det här tycker jag är häftigt, för det innebär att mitt i vårt vardagsliv så kan vi få göra den erfarenheten. Mitt i vårt vardagsliv kan Gud faktiskt använda oss för att göra någonting som han håller på att göra. För det är en av de här grundprinciperna, tror jag, när det gäller all tjänst för Gud, som man behöver komma ihåg. Och det är att precis som här så börjar inte Guds verk med Petrus. Det börjar inte med att Gud kommer till Simon och säger att nu har jag tänkt att vi ska sätta igång någonting. Utan Simon får komma in i någonting som Jesus redan är igång och gör. Och det gäller, skulle jag säga, all form av tjänande inför Gud. Att tjäna Gud är att gå in i någonting som Gud redan gör. Och det kan vi få göra mitt i vårt vardagsliv. Det kan vi göra mitt i det som vi ändå håller på att göra. Gud kan använda det som han får för händer. Det som vi ställer till hans förfogande. Och när Jesus då har talat färdigt till det här folket som står på stranden, så vill han ta en paus, och så vänder han sig till dem i båten och säger: ska vi inte ut och fiska lite? Det kan man göra. Det är ett väldigt bra sätt för att slappna av lite. Han vänder sig till dem i båten och säger: ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där. Och Simon och de andra är ju inte särskilt pigga på den här idén. De är ganska trötta. De säger att: mästare, vi har hållit på hela natten och fiskat och inte fått någonting. Men, säger de, eftersom du säger det så ska jag lägga ut näten. Och så gör de det, och när de kommer ut så händer ju det här. Då får de göra den här enorma upplevelsen som jag tror många av oss känner igen. Åtminstone vi som har gått i söndagsskola har någon gång stött på det här. Att näten är så fulla av fisk att de liksom inte kan dra upp dem ur vattnet. Utan de måste liksom ropa på hjälp ifrån kamraterna runt omkring som kommer och hjälper dem att få upp fisken. De får fördela det på två båtar i alla fall. Och när de får upp dem så är båtarna nära att sjunka på grund av all fisk. Och det här är ju, det här måste vara det största, åtminstone i Simons liv som fiskare måste det här ju vara det största han har varit med om. Och det är ju en jättehäftig upplevelse. Och ändå skulle jag vilja säga att det här är en erfarenhet som miljoner av människor gör på våran jord. Jag skulle till och med våga säga att det finns tusentals människor så gott som varje dag. Så finns det så tusentals människor, nya människor, som gör den här erfarenheten. Erfarenheten av att Jesus kommer in i vardagen för första gången. Och så får man se hur livet växer Man kanske gör precis samma saker som man brukar göra, men någonting har hänt med livet i det. Det liksom spränger sig fram, det växer sig större, rikare, djupare tills formerna för det där i vardagslivet knappt håller längre. Näten är på väg att brista, båtarna är på väg att sjunka. Och en del människor gör den upplevelsen att jag kan inte längre fortsätta på det sätt jag har gjort tidigare nu när Jesus är med i mitt liv. Jag måste få rikta om mig, jag måste göra någonting annat. Och det kan bli början på en tjänst för Gud som är inriktad, så att säga. Men det behöver inte vara så. Alla gör inte den erfarenheten. En del människor känner att de kan stanna kvar i det som de gör, men de gör det med en större glädje, med ett rikare liv, därför att nu gör de det tillsammans med Jesus. Paulus uppmuntrar en del av dem han skriver till att stanna kvar i det som ni var när ni blev kallade. Så det är inte en nödvändighet att alla som lär känna Jesus måste bli missionärer eller pastorer eller nunnor eller rektorer på bibelskolor bara för att de har lärt känna Jesus, för att det ska vara på riktigt, så att säga. Det viktiga är att Jesus, när Jesus kommer in i ens vardagsliv, så händer någonting med livet i det. Det blir större och rikare. Jag tror att ibland så kan vi nog ha den bilden annars av tjänsten för Gud. Man tänker liksom att om det ska vara på riktigt så måste det vara väldigt, väldigt stort. Och ska det vara väldigt, väldigt stort så kan inte jag göra det. Jag duger inte till sånt. Särskilt om man tittar på sådana här stora apostlar som Petrus kommer att bli, så känner man att det där är ju inte jag. Herre, du söker någon annan. Det är bättre att du tittar på någon som verkligen kan sånt där. Vi kanske till och med kan räkna upp ett par stycken som vi känner i våra liv som den personen skulle vara bra. Den personen, han skulle kunna fixa det bra. Hon är en strålande kandidat för det här som du vill ha gjort. Från medeltiden och framåt så höll de som kallas för alkemister på med en massa roliga saker. En av de stora problemen som man försökte lösa, det var egentligen en bieffekt. Men det man tänker på när man tänker alkemister är ofta att man tänker på att de försökte göra bly till guld. Det var en del av deras verksamhet. De höll på från tidig medeltid till långt fram på slutet av 1800-talet, så höll man på med det här. Att försökte hitta hemligheten i att omvandla bly till guld. Att ta någonting som fanns i väldigt stor mängd och lätt att få tag på och göra det till någonting som var mer värdefullt. Transmutation kallas det. Det här höll massa på med. Isaac Newton försökte lägga en stor del av sitt liv åt det här och många, många andra. Vi hade en svensk som hette, jag tror han hette Swedenborg, men jag är inte säker, som trodde länge att han hade lyckats. Han hade lyckats framställa vad vi kallar för kattguld idag. Problemet med det här är att det är så gott som omöjligt. Därför att göra bly till guld innebär att omvandla ett grundämne till ett annat grundämne. Det är alltså en förändring man måste göra på atomnivå. Man måste totalt förvandla ett ämne till ett annat ämne, och det är så gott som omöjligt. Det här lyckades man med 1999, var det någon som till slut lyckades göra det här med hjälp av en gigantisk partikelaccelerator och stark radioaktiv strålning, och lyckades framställa en så otroligt liten mängd guld, och det här kostade så fruktansvärt mycket pengar som man kom fram till att det var ett ganska meningslöst arbete. Men det är liksom ibland så här vi tänker oss att tjänst inför Gud skulle innebära. Att om jag ska kunna göra nytta för Gud så måste jag förändras så totalt. Gud måste omvandla mig på atomnivå för att jag skulle kunna bli en sån där som Petrus. Det är bara det att det är inte så det funkar för Petrus. I Simons liv så ser det annorlunda ut. Då ska vi inte tänka guld. Då ska vi tänka jordnötssmör. Det är nämligen så att det pågår ju andra experiment också i världen. Och det här är ett av mina favoritexperiment. En man som heter Daniel Frost. Arbetar vid Bayerischer Geoinstitut i Tyskland. Han är miljöforskare egentligen och höll på med ett projekt som handlade om hur jordskorpan binder koldioxid. Och också hur den släpper ifrån sig koldioxid. Men i sitt arbete så har han hittat liksom en framgångsrik metod att utvinna diamanter ur jordnötssmör. Alltså han har använt jordnötssmör och skapat äkta, rena diamanter. Och det handlar inte om att man har tagit ett grundämne och omvandlat det till något annat. Jag tror inte att jordnötssmör finns med i periodiska systemet. Det han har gjort är att det är så här att jordnötssmör råkar innehålla ganska stor mängd lättillgängligt kol som kan förädlas och processas för att bilda diamant. Och det är egentligen det som Jesus gör i Simons liv. Han kommer in i hans liv och han ser någonting som finns där. Någonting som kan fångas upp, någonting som kan helgas, förädlas och bli ren diamant. Han behöver inte bli någon annan. Det enda som behöver hända är att Gud behöver komma in i hans liv och förädla det. Och det är en sån här annan princip när det gäller tjänsten för Gud. Att din tjänst för Gud utgår alltid ifrån vad du redan är. Ska du göra nytta för Gud så måste inte du först bli förvandlad på atomnivå. Det handlar om att ställa det du redan är till Guds förfogande och låta honom göra någonting med det. Simon och de andra var fiskare. Och de var bra på det. Ja, rätt så bra i alla fall. De kunde det, de hade övat på det länge. Och nu säger Jesus till dem att från den här stunden ska ni fånga människor. Och de ska få använda det som redan finns i deras liv för att göra det. Ja, men om våran tjänst utgår ifrån det vi redan är, det låter ju bra förutsatt att det man redan är någonting bra, kan man ju tycka. Det kan jag ju fortfarande tänka att jo, men det finns ju människor, jag sa ju det förut till Gud, att det, den och den och den skulle ju passa jättebra. Därför att de har ju så mycket av det där som du behöver, som du kan använda. Du behöver inte processa kolet så mycket. De är ju nästan diamanter redan. Men hur är det för oss andra som är rätt så mycket mellanmjölk? Sådär. Hur är det med oss som är ganska mediokra? Som inte har de här enorma egenskaperna som man förstår att Gud kan använda? Vi kanske får nöja oss med små tjänster sådär. Att kanske i alla fall inte stå i vägen för dem som är riktiga apostlar. Men jag skulle vilja säga att Petrus, eller Simon i det här fallet, hade man frågat honom i den stunden så kände han sig nog som en ganska medioker fiskare. Han säger själv att vi har hållit på hela natten utan att få någonting. Och det säger han egentligen inte som en ursäkt för att slippa ro ut och fiska, utan det känns som att han säger det mest för att liksom Jesus inte ska ha för höga förväntningar på deras fisketur. Du ska veta att alltså, vi kan åka ut och fiska och så, men du får veta att det inte alltid man får någonting. Vi har fiskat hela natten, vi har inte fått någonting. Bara så att du inte har för höga förväntningar på mig. Och den attityden kan jag ju ha. Liksom. Ja, men jag vill gärna tjäna dig Gud, men jag vill bara att du ska veta att det blir kanske inte så bra som du förväntar dig. Det kanske inte blir de stora resultaten. Jag ska göra det jag kan, men förvänta dig inte för mycket. Men om det är någonting man får se när man följer med Simon Petrus genom hans liv, så är att han steg för steg gradvis får lära sig att det handlar inte så mycket om vad han kan göra för Gud, utan han får syn på vad Gud kan göra genom honom. Han får lära sig att det är det som är den viktiga frågan. Och det händer när det som vi redan är förenas med det som Gud redan gör. När det som vi redan är ställs till hans förfogande och kan införlivas i det som Gud redan gör, det är där undret sker. Och då blir frågan inte, då handlar det inte längre om våran förmåga, utan vad Gud kan göra genom oss. Och det kan man ju känna, ja men det är en bra, det kan vi ändå greppa på något sätt. Att Gud kan ta någonting litet och göra stora saker med det. Det finns det gott om exempel i Bibeln på. Jag kanske kan komma till en punkt där jag kan tro att det gäller även i mitt liv. Men hur är det då med synd? Alltså att jag har bristande färdigheter är väl en sak. Att Gud kan använda det som är svagt och litet är en sak. Men kan han använda det som är orent? Mitt problem är inte bara att jag är svag. Mitt problem är att det finns synd i mitt liv. Det finns orenhet i mitt liv. I den versen som vi inte lyssnade till nyss i sången innan predikan här, så talas det om den glans dit inte ett syndigt ögat når. Alltså där inget syndigt öga, det är inget syndigt öga kan se, det är Gud liksom. Kan han använda en syndare? Simon faller ner framför Jesus när han får se fisken. De andra bävar också, för de har börjat ana att den här kompisen som de har känt lite grann är någonting mer än vad de har trott. Och Simon har liksom börjat ana vem det är de egentligen har i sin fiskebåt. Och då inser han att han är en syndare. Eller snarare, han inser att det är ett problem att han är en syndare. Men om du känner att liksom du är där och ställer den här frågan, om du är helt ärlig med ditt liv och känner att mitt liv är orent, och så ställer man frågan, kan Gud verkligen använda en syndare? Så kan jag ändå liksom uppmuntra dig. Därför att läser du Bibeln och studerar den här boken noga, så kan jag säga att du kommer att komma fram till inte bara att Gud kan använda syndare, utan faktiskt att Gud bara använder syndare. Det finns inte en enda person av dem som Gud använder som inte är en syndare. Och det är det som är, det är en liksom nyckel för Simon. Han behöver komma dit, han behöver inse det. När han kommer fram till den här punkten och säger det till Jesus, så svarar Jesus, var inte rädd. Från denna stund ska du fånga människor. Det är precis som att det är det här Jesus har väntat på. Det var det här Simon behövde förstå. Han behövde få se att han var en syndare för att han skulle fatta att allt det stora han skulle få vara med om, allt det stora han skulle få uträtta för Gud är nåd och bara nåd. Den dagen som du kommer fram till att du inte behöver en frälsare, den dagen du kommer fram till att du inte har någon användning för frälsningen, då har frälsaren ingen användning för dig heller. Vi behöver se sanningen om våra liv och se att allt vi får göra, allt vi får vara med om i Guds tjänst är nåd och bara nåd. Han vet mycket väl hur det är ställt med vårt liv. Men han kallar oss till tjänst genom sin enorma kärlek och sin enorma nåd. För att vi ska se att kraften kommer från honom. På sikt så kommer denna Simon att bli den stora aposteln Petrus. Det kommer att ta lång tid. Han kommer att få gå igenom många saker. Han behöver få lära sig väldigt mycket. Och vägen dit är lång. Och den börjar en dag på stranden. När han ställer sina egna enkla tjänster till Jesu förfogande. När han bjuder in Jesus i sin vardag. Och säger att jag kan inte göra jättemycket. Men det här kan jag göra. Jag kan ro ut båten. Jag kan hålla den stilla för att du ska kunna göra ditt verk. Och jag tror att om vi ska ta med oss en minnesvers ifrån det här första steget som vi tar tillsammans med Petrus och Jesus. Det är en ganska krånglig minnesvers för att jag har lite problem med ord så där ibland. Men då är det någonting som man kan formulera så här. När det som vi redan är förenas med det som Gud redan gör, så kan vi bli det som han har tänkt att vi ska vara. När det som vi redan är förenas med det som Gud redan gör, så kan vi bli det han har tänkt att vi ska vara. Utgångsläget är aldrig att jag behöver bli någonting annat för att Gud ska kunna använda mig. Utgångsläget är att det är när jag, den som jag redan är, det som redan finns i mitt liv, och både av styrkor och svagheter, både av längtan och oro och passion och ja, färdigheter och allt möjligt. Det som jag redan är, när det får förenas med någonting som Gud redan håller på att göra, så kan stora saker hända. Och i slutet på den resan kommer jag inte veta vem jag är. Jag vet i alla fall att jag kommer inte vara samma person. Det kommer ha hänt saker med mitt liv. Därför att när jag är på vägen tillsammans med Jesus, får bli använd av honom, får lära känna honom, får brottas med saker tillsammans med honom, så kommer jag att få bli det som han har tänkt att jag ska vara. Under hårt tryck, under hög värme, kommer kolet i mitt liv att processas tills mitt liv är fullt av gnistrande diamanter. Amen, säger vi där. Och så får vi förenas i bön omkring det som vi har fått höra. Herre Jesus, vi vill tacka dig för att du har sett in i våra liv. Du har sett, du känner precis till vilka vi är. Du vet alla våra fördelar och våra nackdelar. Du känner till det som vi kanske inte tycker är så mycket värt. Det som vi kanske tycker är alldeles för alldagligt, alldeles för vardagligt för att kunna utföra något stort. Och vi vet att du kan forma diamant av det. Så vi ber nu, Herre, att vi ska få ställa våra liv till ditt förfogande. Vi ber att du med din ande ska påminna oss om din nåd, din oerhörda kraft, din makt och din kärlek till den här jorden och till oss. Påminna oss om att du älskar att använda oss för att göra stora saker. Och bjuder in oss i ditt äventyr. Vi ber att du ska ge oss modet att ställa våra enkla tjänster till ditt förfogande. Att även om vi kanske inte kan se värdet i det vi gör, så får vi börja varje dag med att säga: Herre, idag vill jag leva för dig. Jag kan inte så mycket mer än det här, men jag tänker leva den här dagen som jag brukar. Men jag tänker leva den till din ära. Och om du vill, Herre, så ber vi att du ska ta den här dagen och att du ska använda den för att människor ska få höra evangeliet om ditt rike. Så ber vi att vi ska också få vara stöd för dem omkring oss som tvivlar på att du kan använda dem. Tvivlar på sitt eget värde som lärjungar, som efterföljare. Hjälp oss att vara uppmuntrande. Hjälp oss att vara det där ögat som kan se skatten i varandras liv. Att påminna oss om att vikten ligger inte i vad vi kan göra, utan vad du kan göra genom oss. Och att din makt är oändlig. Och så ber vi dig att när vi får avsluta vårt liv på jorden, när vi får möta dig en dag i tidens gryning, så ber vi dig att vi ska ha ett liv att redovisa inför dig. Att vi ska få lyfta fram frukten av ett liv som vi har levt till din ära. Frukten som vi själva kanske aldrig ens såg, men som du har sett och som du har vunnit. Och vi ber att vi alla ska få höra dig säga: du har varit en god tjänare. Kom in i glädjen i mitt rike. Möt oss nu i resten av den här gudstjänsten i veckan som ligger framför, och bruka oss varje dag som vi får leva på din jord. I Jesu namn. Amen.